Nice. Då vill du göra introt då, eller?
Kompis som tog inne på restaurangens bakgrund i Arv. Mm-hmm. Så det är inte så avancerat som det ser ut.
Mm-hmm. Då blir jag ännu mer sugen på att gå ut och köpa en sån iPhone. För om jag...
Alltså jag bor ju mitt i skogen och jag ska ha nya grejer. Men och jag har haft då... Jag har inte något sånt där sen väldigt många år tillbaka. Och min kära fru har hela tiden påtalat att du kan inte ha, du måste köpa nya skor nu när du ska gå så mycket. Ja, och sen har jag inte kommit till skott med det där. Men sen så var hon och handlade och så kommer hon hem med ett par nya skor. Och alltså jättefina, dyrt hål i hälen, insidan. Liksom. Alltså jag har dojerna 4 dagar. Och så är de liksom så här osaker. Och då fick jag höra det som jag aldrig har hört som jag skulle vilja bolla med. Bollen med dig. Då svarar de där i kassan. Ja, absolut. Vi byter såklart de här. Men han har väl haft sportstrumpor på sig när han har gått.
Mm.
Och jag blir så här, sportstrumpor? För, ja, och då svarar väl hon lite snabbt att ja, det har han. Det har han nog. Eller vad hon svarar. Och sen kommer hon hem till mig med ett par nya skor. En annan modell
och,
för att vi känner
och där sportstrumpor.
Vi och sportstrumpor. Och jag blir så full i skratt nu. För nu varje gång jag ska gå så ska jag ha. Men nu, jag skit. Alltså, jag tänker inte ha sportstrumpor varenda gång. En sko måste väl för fan hålla utan sportstrumpor. Och vart står det? Det står ingenstans när man köper de här dagarna att måste brukas med sportstrumpa. Det har jag liksom aldrig sett. Och det var liksom, påstår de, villkoret på den här Intersportaffären för att man ska kunna göra en reklamation är att man då har använt sportstrumpor. Och jag tänker för dig som har kommit igång och springer så mycket, har du hört talas om detta? Och vad anser du om det här? Är det inte helt galet? Jag tänker på det här varje dag när jag sätter på mig mina jävla nya skor.
Oj. Det var ju många frågor i ett där då. Men om vi ska börja i början så här. Ja, jag har sportstrumpor. Och det har jag blivit pålurad någonstans. Och det, jag tror från början att jag köpte det för att det skulle vara någon minska slitaget på min fot. Men sen så var det väldigt tydligt med. Och det kommer också öka livslängden dramatiskt på dina löpskor liksom. Det liksom framhöll man. Men jag upplevde nog aldrig att det levererades som ett krav för att man ska kunna... Jag menar, om jag har en dator då är det ju så här, villkoret för att garantin ska gälla det är att jag inte har skruvat isär den och hållit på och petat in några egna delar. Liksom. Det kan jag ju förstå. Men en doja, det finns ju ingen annan sko jag köper där det är krav på en specifik strumpa eller jag får inte ha en för vast pressväck på byxorna för då gäller inte garantin på dojorna utan en doja ska väl klara att gå i, tänker jag. Det.
Ja, men visst, men det är galet hade... att man, alltså, och det måste ju framgå tydligt, men för mig var det mest en rolig grej, alltså det har vi kört med det där liksom. Men det är ju lite så här, ja, nu fick jag ju ett par nya skor och nu har jag ju sportstrumpor, jag behöver inte vara någonstans näsvis med det där, men det känns lite fånigt om man har haft ett par andra skor i 8 år, jag har liksom inte tänkt på vad jag har haft, jag kunde ha haft sockerplast i dem utan att det har... hänt något liksom. Så att man blir mest bara...
Men du, vi ska sluta prata sportskor för vi fick skäll här om avsnittet för att vi pratade 16 minuter skägg innan vi kom in på ekonomi.
Ja, då släpper vi skor. Bra. Mm.
Men idag blir det tvärtom. Idag ska vi prata skägg, tänker jag.
Ja, det ska vi ju bitvis i alla fall.
Ja. Vill du berätta hur det kommer så att vi sitter här med en liksom frisör, ekonom?
Ja, precis.
Hur blev det så?
Ja, nej men det är så kul. Vi får ju så mycket positiv feedback från er lyssnare och mycket tips på gäster som vi ska ta med. Och vi försöker verkligen vara lyhörda på de här. Och då var det en tjej som har en frisersalong i Småland som sa sådär att vi är många som är egna små frisörföretagare. Och vi tycker helt enkelt att ni borde bjuda in våran, vad ska man säga? Ja men... Den som är ansvarig för frisörföretagarna, helt enkelt. Jag tycker ni ska bjuda in vård och det blir ju som någon slags chef eller kollega eller hur man nu ska säga då, för dem. Så att bjud in Ted Gemsell och vi kände så här, varför ska vi inte göra det för? Det är klart vi gör. Och sen ska vi snacka om det. Och frisör och småföretagare och sådär. Så att, och Ted, han var ju snabb som blixten och svarade att det är klart jag är på. Så att, fasen, så nu är han här. Så vi börjar väl med att säga varmt välkommen till Ted. En stor applåd.
Välkommen!
Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Ja, men du, vad kul att, du hakade på, Ted, på det här mejlet. Det var ju superkul. Det var ju någon, då, man får säga kollega till dig, får man säga då, som är med i Frisörföretagarna, som hörde av sig.
Nej, men absolut, så stämmer ju. Anna Jönsson heter hon och hon driver salongen Bara Vara i Kalmar. Och tack så mycket, Anna, för att du pitchade mig till den här podden. Jättekul att vara här. Och jag och Anna är ju faktiskt gamla kollegor när vi båda jobbade på Björn Axén under en tid på tidigt 2000-tal.
Du, om vi bara från början, Frisörföretagarna, vad är det? Är det liksom en intresseorganisation eller ett fackförbund eller en arbetsorganisation? Eller vad?
Ja, det är en bra fråga. Frisörföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation som då drivs av medlemmar. Och medlemmar kan man bli om man driver ett frisörföretag. Så vi är då företagens fackförbund, kan man ju säga, om man ska liksom översätta det så. Men vi är också en intresseorganisation där vi driver branschfrågor. Vi försöker ju se till så att frisören får högre status och att vi också ser till så att vi har en tryggare, seriösare och lönsammare frisörbransch.
Och vad är definitionen på en frisör då? Det kan man ju tycka att det är en korkad fråga, men liksom...
Nej, men det är bra. En frisör är ju egentligen någon som idag tar emot kunder och ser till så att de får en förändrad frisyr, kan man ju säga.
Behöver man vara liksom licensierad eller liksom så här, behöver man ha gjort någon doktorsexamen i horologi eller liksom hur funkar, man ser ofta att det sitter såna gesäll, eller förr i alla fall när man gick till en sån här med etikinredning och metallstolar, då hängde det oftast några gesällbrev längst bak där.
Ja, det är traditionellt gammalt hantverksyrke. Och alla gamla hantverksyrken, för att få då sin examensbevis, så har man då gjort ett gesällprov som då betingar ett gesällbrev som visar på att man har kompetens och kunskap och erfarenhet att kunna utföra den här typen av hantverk. Och det är ju också frisör. Yrket då, då.
Men måste man ha det? Eller nej, skulle jag och Mattias kunna öppna så här, ekonomi på riktigt barbershop
imorgon?
Nej,
du måste ju inte vara utbildad för att driva frisörverksamhet eller att vara frisör. Så att vem som helst kan idag kalla sig frisör och öppna en salong och ta emot kunder. Och det där är ju på gott och ont. Det är ju på gott att man kan ha fri företagsamhet, att alla har möjlighet att finnas på en marknad. Nackdelen är väl det att man som konsument och kanske inte kan känna den tryggheten och veta att den här, om jag går till frisören så vet inte jag om den har utbildning eller kunskap. Och idag så är det ju, de flesta behandlingarna används ju kosmetiska produkter som innehåller kemikalier idag. Det är inte bara att man klipper, som kanske var vanligare förr. Och då måste man ha kunskap om de här produkterna för att inte skada sig själv som frisör eller skada kunden. Och det händer ju tyvärr olyckor idag för att man inte har kunskap runt om i världen och framförallt i Sverige också.
Och jag tänker väl att det är väl liksom mycket därför man går till frisören också. För att jag vet ju, som min fru till exempel, det var någon sommar och hon kände sådär att ja, men hon går normalt sett alltid hos sin frisör som gör lite så här, ja, men hon slingar håret och klipper och gör alltihopa det där regelbundet. Men sen så var vi på landet och så kände hon att jag kanske kan prova att slinga själv ändå. Och det slutade med att hon gick med en sån här bandana resten av sommaren. Det vart ju inte riktigt rätt färg och det vart inte riktigt rätt bra, och då köpte hon ju ändå liksom, som hon tyckte då, schyssta produkter på någon större kedja, vad det nu kan ha varit, Åhléns eller något liknande. Och då lärde hon sig ju läxan att shit, det finns en anledning till varför jag går till min frisör för att få den färg eller den blekning jag önskar.
Sen är det klurigt, alltså om vi jämför med skorna här då, en sko är ju lätt att reklamera. Det är ju bara att gå tillbaka och säga då att ja, den här skon, titta, den är ju trasig. Då kan jag ju få pengar, men jag kan ju också få en ny sko. Men om någon har liksom klippt dig i örat eller sett till att du fått fel färg, då är det ju lite vad det är. Det är svårt att säga, men då vill jag tillbaka min förra frisyr liksom. Klippt i klippt, som det heter.
Nej, men det är ju klurigt, och vi har ju tyvärr ganska många som då kanske är missnöjda efter sin frisörbesök. Och det är ju svårt att få tillbaka sitt hår om det är klippt för kort. Och det är svårt också att justera om man får då en kemisk behandling, att den blir fel. Och ibland kan det vara så att man orsakar att håret går av, för man använder ganska starka produkter. Och då kan det ta lång tid innan håret återgår till sin normala ursprung. Så att det är viktigt att man verkligen säkerställer som konsument att man in att frisören har kunskap och erfarenhet i det de gör. Så att det är vår uppmaning. Och då kan man ju titta eller fråga efter gesällbrev, eller vi har branschen infört 2016 ett branschvis som heter frisörlicens. Likt ett körkort där man då enligt vissa bokstavskombinationer kan visa sin erfarenhet och kunskap.
Mm. Man kan liksom säga, om jag skulle färga håret så kan jag fråga så här, har du B-körkort på färgning här liksom?
Ja, ungefär så. Man kan fråga, har du frisörlicens? Och svarar de ja då har de garanterat då visat upp att de har kunskap i framförallt då kemin då som då färgning bygger på. Och det ser vi ju inom alla hantverksyrken, det är brist på frisörer också. Framförallt behöriga frisörer, de som har kunskap. Så att vi skulle vilja få fler intresserade av frisöryrket.
Ja, så det är liksom det lediga platser på att bli frisör, det växer inte till tillräckligt många nya i relation till de som slutar?
Nej, intresset är alldeles för lågt. Och tittar vi idag, de som då går in i frisörprogrammen idag har ju inte alls samma engagemang och entusiasm som man hade kanske på 70, 80, 90-talet. Då var det ju svårt att komma in, för det var ju begränsat antal platser. Man var tvungen att ha höga betyg, så det var högpresterande elever som kom in på frisörprogrammen. Sen så ändrades skolreformen och då ska ju alla få den inriktning som man vill, ha rätt att gå den gymnasieutbildningen. Och det innebar att många privata aktörer öppnade upp väldigt mycket frisörutbildningar. Och på så sätt så spädde man ut frisörbranschen, och nu har intresset för hantverksyrken generellt sett minskat, bland annat frisör.
Vad beror det på då? Varför vill man inte vara frisör?
Ja, det kliar vi också till huvudet för. Det är ju ett fantastiskt yrke. Det är kreativt, det är fritt. Man har mycket möjligheter. Man kan jobba inom många olika branscher. Man kan jobba också utomlands på ett bra sätt. Svenska frisörer är väldigt attraktiva utomlands. Vi har en bra utbildning och bra kunskap. Men det är... Den nya generationen verkar inte vilja jobba just med hantverksyrken, utan man har andra intressen.
Det står ju inte skitmånga Porschar på baksidan på personalparkeringen på frisörsalonger direkt. Är det liksom lönsamt? Kan man vänta sig en rimlig liksom,
man kan väl säga så här,
att jämfört med att bli förskollärare eller jämfört med att läsa IT och bli någon programmerare? Eller liksom?
Ja, men det som är positivt med frisörbranschen är att som frisör så påverkar du din egen lön i större utsträckning. Är du jobbar inom barn och omsorg, så då har du din fasta lön oavsett vad du gör egentligen. Då. Det är svårt att påverka den. Men är du duktig frisör så kan du påverka den med en hög beläggning och sen justera priset. Och ju mer pengar du får in i ditt företag så kan du få högre lön också. Så att det är ju stor del provisionsbaserat.
Jag tänker att det borde kunna vara riktigt bra. Jag menar, det har man ju tänkt på många gånger när jag har varit och klippt mig. Och jag har inte haft någon... en och samma frisör, för att jag har också flyttat och sådär. Men då har man ju känt ibland, jag menar min frisyr som jag haft har ju kanske tagit en kvart, och man betalar ibland då sådär 700 spänn. Och sen har jag i och för sig hittat några frisörer för 300 och sådär. Men då tänker man ju ändå så här att det borde ändå kunna vara en ganska bra avkastning om man har full beläggning. Så måste man kunna känna riktigt bra. Och jag vet ju när min fru går, där man också förstår när det är färgning och klippning och sådär. Det är ju 2 500 när hon går en gång. Och då hinner ju frisören liksom påbörja färgningar på andra parallellt. Liksom. Det borde ju kunna vara riktigt bra business, tänker jag.
Nej, men du har helt rätt där. Om man skulle gå in som frisör bara för att tjäna pengar, så skulle man kunna jobba effektivt på ett sätt som gör att man skulle kunna få en hög timdebitering. Nu är det ju inte riktigt, verkligheten är inte sån. Man kan säga att snittdebiteringen per timme är någonstans upp mot 700 kronor kanske. Och man har inte alltid full beläggning på dagarna. Så att,
men... Vad är normal beläggning?
Alltså vi säger så här, att när vi räknade på det här för kanske 10 år sedan, så var beläggningen ungefär 70%, den debiterade beläggningen. Mm. Den upplevda beläggningen är ju nästan 100%. Man upplever att man alltid har en kund i stolen. Mm. Men tittar man då så, men har du verkligen tagit betalt 700 kronor i timmen varje timme du har jobbat? Nej, det visade sig att jag bara tagit betalt för 70% av den tiden jag har erbjudit.
Då är man nere i 490 kronor alltså.
Precis, och då är det inklusive moms. Mm. Man tänker ofta inte på det. Många när man jobbar inom företagsvärlden, om man pratar pengar och priser och timdebitering så är det ex-moms.
Men och det är 25% moms på frisör.
Det är 25% moms.
Så då är vi nere i 400 då?
Precis. Ja. Och då kan man ju räkna fram liksom, okay, vad är det möjligt att få för ersättning och lön då? Men här kan du verkligen, om man jobbar effektivt som du är inne på Mattias, att man som tittar på de äldre frisörerna förr i tiden, då hade de ju alltid någon som de satt i färg och när färgen verkade då klippte man någon annan, så man kunde liksom dubbla timpenningen på ett sätt och vis. Idag vill man inte jobba så som frisör, utan man vill ha en kund i taget och ge det den tiden, och när det då kostar 2 500, då har man lagt 3-4 timmar på den kunden. Och där ser vi att de här frisörerna som du gick till Mattias, om du betalar 600-700 kronor för 15-20 minuter, de har ju mycket, mycket mer möjlighet att tjäna bra med pengar. De har inga omkostnader heller, för på de här kemiska behandlingarna, där har du produktåtgång också som du måste ta hänsyn till.
Vad kostar det då? Om jag går in och säger så här, nu vill jag ha lila hår inför sommaren här. Så hur mycket kostar det salongen? Alltså är det 2 kronor för dem att färga mitt hår i eller är det så att det kostar dem 500 spänn bara att...
Liksom, nej, men jag skulle säga genomsnittsproduktkostnaden för att hantera en färgförändring kanske ligger någonstans mellan 100-150 kronor.
För frisören, ja.
För frisören.
Mm. Så man tjänar ändå mer per timme på det än vad man gör på klippning.
Man nej, men alltså, nej, jag skulle säga att klippningarna är de mest effektiva. Mm. Där tjänar du mer pengar per tidsenhet. Mm. Det är lättare också att jobba snabbare i en klippning än vad det är i en färgbehandling. För det är en viss applicering och den ska liksom verka. Alltså det tar tid. Och där kan du använda värme och sånt som påskyndar den här processen. Då. Men det finns potentiell utveckling där att få ner behandlingstiden på färgbehandlingar. Absolut, för att kunna få en bättre omsättning.
Vad kostar stolen då? För du sa inte så mycket fasta kostnader. Men man har ju ändå då oftast att man hyr stolen av någon som har salongen då, eller något sånt.
Och den varierar ganska kraftigt den här hyran för en stol. Det kan man tycka är konstigt, men det så att vi ser väl att någonstans mellan från 5 000 per månad plus moms upp till 20-25 000 i månaden. Och här ska man ju då titta på att om jag då ska hyra en stol, så börjar jag titta på vad är det för prissättning på den här salongen, vad är det för image, vad är det för kundtäthet så att säga, som gör att det är viktigare att jag ser till att jag kan tjäna mycket pengar där än att jag har en låg hyra egentligen. Mm. För att vara på en salong med låg hyra där det är lite kunder och man tar lite betalt, då kan jag inte bygga ekonomi. Det är mycket bättre att vara på en salong där jag kan ta bra betalt och ett högt kundflöde.
Men är det så generellt då att man betalar en månadshyra? Det är ingen provision eller... Alltså om man ska säga det vanligaste, jag förstår att det finns olika varianter, men är det vanligt att hyr man en stol, då har man tillgång till lokalen, till liksom varumärket på den här salongen, och man har, sen har man sin egen sax typ, men sen ingår allt annat liksom. Är det så det brukar funka?
Ja, men det är absolut vanligaste upplägget då för en företagare i frisörbranschen. Man är ensam, man hyr en stol, man har hyreskostnaden och sen betalar man för de produkter man använder på sina kunder. Det är den rörliga kostnaden så att säga.
Ja, just det. Du säger, det finns möjlighet att tjäna pengar, men det är en ganska tuff bransch ändå måste man väl säga.
Ja, men det är en tuff bransch i och med att du alltid måste ha hög närvaro. Du måste alltid vara där för att liksom få in dina pengar. Mm. För det är din tid du säljer. Och du kan ju bara sälja på en kund i taget. Mm. Det är inte som en skoaffär. Alltså att, okay, är någon sjuk så då kan någon annan sälja din sko. Det är ingen annan som kan klippa din kund om du inte är där. Så att det är en utmaning. Och därför är väl egentligen frisörer generellt sett mindre sjuka än andra. Mm. Om man tittar på den statistiken. Även om det är ett slitsamt yrke, så har man hög lojalitet mot sina kunder och man tar stort ansvar och man brukar också vända ut och in på sig själv för att tillfredsställa kunden. För om kunden ringer, hej, jag behöver klippa mig nu, ja, men jag har ju fullbokat här 3 veckor, ja, men jag ser ju förjävlig ut, säger kunden. Ja. Och då trixar man och fixar så att de får kunden komma då sent på kvällen eller på helgen eller på förmiddagen. Man gör allt för kunden och det är ju påfrestande, tror jag, i stor utsträckning att man känner det ansvaret.
Ja,
men sen är det ju som för alla företagare att alltså, det är viktigt att man har ett försäkringsskydd som företagare. Och vad händer om jag blir sjuk? Ja, då behöver jag ju ha ett trygghetspaket. Och vi erbjuder ju de som är engagerade i vår organisation att ett jättebra försäkringsskydd till väldigt bra pris så att säga. Så att det är superviktigt. Framförallt det som man glömmer bort ofta som egenföretagare generellt sett, och det känner ni säkert till själva, att man tänker inte långsiktigt. Vad händer när jag slutar med mitt företagande? Hur ser min pension ut och sådär? För att nu är ju rosa kuvertet kanske motsvarar 40% av sin genomsnittslön de sista åren. Och har man inte varit förutseende här att satt av x antal pengar per månad för att liksom ta hand om sin äldrevård, då får man det tufft. Och då ser vi också många nu som kanske då fortsätter jobba i viss utsträckning med 70-75 bara för att känna att nej, men jag behöver det här för att kunna ta hand om min privatekonomi.
Ja, men så tänker jag också då att man är en duktig hantverkare, man är kreativ, man har hela den sidan. Och dessutom så ska man vara företagare också. Eller kanske tvingas vara företagare. För man är en duktig frisör. Man har ingen egen salong. Men man hyr in sig eftersom det här också är väldigt vanligt. Som vi har konstaterat så är det ju... Plötsligt ska man vara egen företagare också med allt vad det innebär. Inte bara stå där och klippa utan man ska också sköta sitt företag. Det är ju... ja, men då, det är inte givet. Det vet jag som är inom nöjesbranschen. Att de allra flesta är ju otroligt ointresserade. Eller tycker sig ha svårt för att sköta sina papper och sådär. För att man är i en helt annan bransch. Så det måste väl vara lite grann samma som för frisörerna, tänker jag.
Ja, men det är jättevanligt såklart också i frisörbranschen. För att man är hyfsat ointresserad egentligen av siffror. Och man har egentligen svårt kanske generellt sett också att ta till sig och förstå siffror. Resultaträkning eller balansräkning. Utan man litar då på sina rådgivare, kanske någon revisor eller någon ekonomibyrå där man liksom släpper allting. Och så får de då redovisa. Men här påtalar vi vikten av att är man företagare så måste man ha kunskap om sin ekonomiska situation, för du är ju ansvarig för det, och framförallt är det många som också har 2-3 anställda. Du är ju också ansvarig för att företaget ska kunna tillhandahålla liksom lön och arbete åt de här anställda. Så att det är jätteviktigt att man som företagare verkligen sätter sig in i hur ekonomin ser ut. Och här gör man det oftast för svårt för sig själv. Man tror att det är svårare än vad det är. Och ni är ju experter på det här, så att försök att bryta ner det till enkla saker. Vilka pengar får jag in? Ja, det är de här. Vilka pengar kostar? Ja, det är det här. Hur kan jag påverka intäkter och kostnader? Ja, så här kan jag göra det. Och vad blir resultatet? Och det är många som tror så här, ja, men nästa år går det bättre. Och så kör jag på som vanligt. Och så blir man förvånad. Jaha, det blev som sist. Men du har inte gjort någon förändring. Mm. Och då blir det ju så. Så att det här är ju viktigt att man tar det ansvaret. Frisörer,
men när det här
är
ni
ju...
kommer in också, har ni på frisörföretagarna då, har ni några, jag tänker så här, alltså, hur kan ni hjälpa frisörerna ute i landet med det här då? Och stötta?
Nej, men dels så har vi ju fri rådgivning. Alltså man kan kontakta oss i allting som handlar om arbetsrätt. Det är mycket personalfrågor. Att vara liksom frisör på golvet och vara kollega och vara arbetsgivare, det är ju en mental utmaning. Och då är ju vi det stötteplanket i alla de frågorna. För det är inte så lätt att förstå arbetsrätten. Vad händer med semester om någon är sjuk eller om någon inte sköter sitt arbete? Och man uppfattar alltid som att den anställde har alla rättigheter och arbetsgivaren bara skyldigheter, men det är ju faktiskt tvärtom. Det är ju arbetsgivaren som sätter villkoren. Och där är vi det stöd. Och sen håller vi också i businessutbildningar där vi pratar frisörekonomi, för vi är experter på det. Man behöver liksom, det är svårt kanske då, men hej, jag är frisör och nu ska jag gå och lära mig ekonomi, och så går man någon allmän ekonomiutbildning. Och det blir ganska så abstrakt eller svårt. Du vet att vi tittar på, vad är du säljer behandlingar, du säljer produkter, du har de här kostnaderna, fokusera på det och så kan vi hjälpa er att liksom, bli experter på det ni är. Det kan vi göra.
En annan grej som jag undrar över, det är ju också så här, hur kan det komma sig att alla frisörer, har man gått någon sån här minnesskola? För jag är så fascinerad över hur alla frisörer tycks ha sånt otroligt bra minne. Och kommer ihåg en och uppmärksammar. Det är ju fantastiskt tycker jag med den service. Alltså så här, att man blir så uppmärksammad. Och det är snack om att de är duktiga på att ta hand om sina kunder. Är det så att man för någon bok kring det här när kunden har gått? Så här sa han och så här tyckte han och så här heter katten och så här heter barnen. och nu klippte jag på det här sättet. Det är fascinerande. Nej,
ja, men det är det verkligen. Och det är klart att man har ju kundkort på sina kunder. Och där, förr var det manuella kort och nu finns ju digitala kundkort. Framförallt för att hålla reda på recepten när man skapar de här färgförändringarna och så. Men du har helt rätt. Alltså, frisören har ju sån enorm passion för sitt yrke. Och de älskar ju människor och älskar service. Och det är ju det som deras drivkraft egentligen, deras vardag. Och tillfredsställa sina kunder. Och av någon anledning så i det här intresset så minns de exakt allting om alla kunder.
Ja, det där är ju helt, det där är ju nästan läskigt tycker jag. Jag kan ju jobba med människor och glömma bort vad deras barn heter, men jag går till frisören var sjunde vecka och hon kan på riktigt, det första hon frågar är, hur vart nu älggrytan när du skulle ha gäster? Det är som så här, hur kan du komma ihåg vad jag skulle laga till middag? Du har 12 kunder om dagen, 6 dagar i veckan och det är 2 månader sedan jag var här och ändå vet du, som om vi pratade igår bara, fortsätter där vi var. Då tänker man ju det där att då har hon ju suttit och fört logg över det där på något sätt. På kvällarna sitter hon och skriver dagbok på alla sina kunder. Men du säger, så är det inte. De kommer ihåg det där bara.
Ja, de kommer ihåg. Det är vår uppfattning.
Men du, man ska inte bara vara liksom hantverkare och sen som någon typ av terapeut här och kunna förstå sig på bokföring och ekonomi. Utan man ska ju också vara någon typ av bra säljare här liksom. Alla de här grejerna är ju med där, men inom försäljning, det är ju ändå så att säga, hur kan man öka intäkterna? Jag kan ju bli fascinerad över hur ofta jag har gått till frisörer som på riktigt inte ens bokar upp en nästa tid utan att jag behöver be om det. Det är ju en sån sak jag har fått liksom skälla ut frisörer för när jag har bytt frisör och sagt så här, jag har sagt rakt ut, jag har 1000 saker i mitt liv jag försöker hålla koll på. Du har bara en enda sak i mitt liv du ska hålla koll på, det är mitt hår. Det minsta man kan begära är väl att du inte släpper ut mig härifrån innan vi har pratat om, ska vi nu boka en ny tid om 7 veckor? Det tycker man så här, det borde ju vara frisörernas grundkurs. Det måste vara första dagen på nu ska du bli frisör och lära sig det. Att en kund kommer, annars blir det som du säger. Jag ser skit ut i håret, jag vill klippa mig nu. Ja, jag har inget förrän om 3 veckor. Nej, men då går jag till någon annan liksom.
Nej, men jag håller med där. Det borde vara frisörens ABC och det är det nog också. Men tyvärr så är man, glömmer man bort tror jag, eller så är man lat eller hinner inte tänka på det, man kommer på för sent att just nu ska boka tid, men jag har en ny kund här, men den kunden får ringa sen. Man hamnar kanske i någon tidsnöd och här gäller det att hitta ett arbetssätt. Alltså det är ju det bästa man kan göra idag när alla kunder har sin kalender i sin telefon eller sin dator, sitter i stolen där och de kanske sitter i en färg 30 minuter. Det är bara att knappa in alla tiderna, här har du en lista på dina tider resten av året, lägg in dem i din kalender och så kanske de justerar. Bättre att de har en tid som de måste boka om än att de inte har någon tid alls. Så det, jag håller med där. Man ska absolut se till att bygga upp den kundtätheten. Och här är det så att för att hålla kunden nöjd, det är ju så att säga, den är ju nöjd så länge frisyren och färgen håller. Så fort det inte ser snyggt ut, då är man ju missnöjd kund. Så det gäller ju alltså att, okej, om ditt intervall ska vara 6 veckor, boka 5,5 veckor då. Så att kunden verkligen är säkerställd att den har det här. Och sen är det ju så att man är ju expert på kundens hår. Man har ju utbildning och erfarenhet som gör att jag vet ju exakt, och hår är ju unika från person till person, så att man kan ju verkligen göra en diagnos där man säger att ditt hår är torrt, ditt hår behöver de här ingredienserna för att må bra och för att behålla din färg och för att du ska kunna hantera din frisyr, så behöver du de här verktygen. Så att man skulle absolut kunna sälja mycket mer tillbehör än man gör idag. Genomsnittsfrisören säljer idag knappt 2 produkter per dag. Och då kanske man träffar 5 kunder
produkter
om dagen.
Per dag?
Det är genomsnittet. Och här finns
det är ju bara jag.
Det är bara du, ja.
Så att, jag är 2 produkter direkt.
Och då säljer svenska frisörer bra i förhållande till utländska frisörer. Det är också så här skrämmande. I många andra frisörsalonger så finns ju inte så mycket tillbehör egentligen. Då. Det är egentligen ganska unikt i Norden, eller Skandinavien, att vi har shoppar egentligen. Att man verkligen försöker också sälja de här tillbehören. I många andra länder så är det ju bara ett hål i väggen, det är en stol och man klipper. Det finns egentligen inget utbud på produkter. Men här är ju enorm potential att öka sin omsättning.
Ja, och det där känner jag också. Det där, och det här snackar vi om, Charlie och jag, när vi förberedde den här podden också. Att vi båda slås av att så här, varför ställer ni inte på oss schampon? Jag menar, jag har torr hårbotten och jag har, jag vet inte vad jag har, men det vet ju frisören, ser ju direkt liksom. Och då får jag ju ofta fråga så här, har du något shampoo mot det här eller för det här? Eller ska jag ha något vax där? Ska det se blött ut nu eller ska det se torrt ut? Eller vad tycker du passar? Och fast jag frågar så ibland så hos den, när man har varit hos en frisör så säger de, ja men du skulle nog ha något som ser lite glansigt ut. Och sen stannar diskussionen där. Istället för att säga, och det har jag här på hyllan. Du ska få ta med dig henne här när du går. Eller via, ja, men så här, ofattbart dåligt. Vissa då, för det finns ju många som är naturligtvis superbra på det här. Men det måste väl ändå vara ett tips till alla frisörer att för fasan kräng på oss nu.
Ja, och, liksom. Det kan jag säga, det är ju inte frågan om att kränga på. Det, om man inte känner att man är en säljare kan man tycka att begreppet kränga på är obehagligt, men det är ju god kundservice. Jag kommer ju inte dit för att jag vill klippa mig. Jag kommer ju dit för att jag vill vara fin i håret i 2 månader. Då är det väl liksom en del av frisörens ansvar att se till att jag lämnar det stället med goda förutsättningar att vara snygg i håret. Om det då ska in en hårprodukt för att jag ska kunna se ut så här varje dag, då borde ju rimligtvis åtminstone få frågan om jag inte ska få med mig den produkten, så jag säger, nej vet du vad, det ska jag inte för jag har redan så mycket kvar hemma, eller jag ska handla skiten på ICA istället, whatever. Men att man inte frågar det för man tror att kunden ska uppleva att man blir påsåld någonting, det tycker jag bara är dålig kundservice helt enkelt. Liksom.
Nej, men det stämmer, och det värsta som kan hända är att om man ställer frågan om de här produkterna, man kan få ett nej, och då är det ändå status quo, det är ingenting som blir negativt. Och har då kunden accepterat att jag vill ha ett shampoo, ja, bra, då behöver du balsam, inpackning och den här stargningsprodukten också behöver du för att kunna behålla din frisyr. Och tänk på att köp nu 3 stycken, så du har en till landet, en i sportväskan, kanske en till barnen eller till mannen. Så att det finns ingen begränsning hur mycket produkter du kan sälja i det här. Och det tar ju ingen tid heller, så det adderar ju bara marginalen. Men här har vi ju vissa frisörer som är duktiga på det. Och det känns som att det är någonstans inbyggt i deras generna att bara se till så att ge kunden det de behöver. Sen så finns det möjlighet att man kan ändra sitt arbetssätt. Och då måste man träna på det och följa upp det. Det gör man inte bara för att man lyssnar på den här podden och att okej, jag ska tänka på det där. Utan du måste verkligen sätta upp mål. Vecka, eller på dag, på vecka, på månad. Så här, okej, vad händer nu? Om jag nu har sålt en produkt om dagen senaste året, hur ska jag nu få upp det här till 3 om dagen? Då måste ju träna och hitta system. Och det är som du säger, det tar väl, vad är det, 3 månader innan man har ändrat ett beteende. Och sen så kommer det gå bara farten.
Är det någon skillnad på produkter? Kan man säga så att de produkterna som är på en salong är bättre produkter än vad jag kan handla på ICA? Liksom? Kan man påstå sånt? Eller är det bara att det är ett något fläschare märke, men det är samma 4 ingredienser i alla fall? Liksom?
Nej, alltså man säljer ju professionella produkter på frisörsalonger, och frisören som driver en frisörsalong har kunskap som gör att de har rätten att köpa de här produkterna och saluföra dem. Och det kan finnas att det finns produkter i dagligvaruhandeln, men innehållet varierar och kanske inte alltid har samma effekt. Det kanske går åt mer mängd ibland då. Och här tycker jag också att frisören ska lära och informera kunderna hur mycket shampoo ska jag ta, hur mycket vax ska jag ta, hur ska jag applicera det här, hur ska jag borsta mitt hår, hur ska jag blåsa mitt hår, hur ska jag liksom använda locktången. Man glömmer bort det, och om man då lär kunder och får kunder mer intresserade av håret och produkterna, så kommer man öka sin försäljning. Jag tycker ju att make-up-industrin är fantastisk, där man då säger, hej, jag kom hit, jag utbildar dig 1 timme, du betalar 500 kronor så får du produkter för värda 500 kronor. Tror inte den kunden kommer ju lära sig jättemycket att gå tillbaka och handla de här produkterna, såklart. Varför gör vi inte det?
Ja, men intressant. Verkligen. Nu har jag en produktfråga här, så kan du få hjälpa mig att utreda en återkommande tjafs hemma. Min fru köper nämligen olika shampoo hela tiden. Och hon säger det så här, därför håret vänjer sig vid ett shampoo, så måste man byta till ett annat. Man måste liksom variera vilket shampoo man har, för det som funkar på håret ett tag slutar sen funka. Och då är min motargument är så här, för hon får ju köpa hur mycket hon vill, och det blir bara väldigt mycket halvfulla flaskor stående hemma hos oss. Så säger jag så här, men håret kan ju inte vänja sig. Det är ju en död, alltså håret lever ju inte. Håret är ju dött, det är ju som naglar. Hur är det? Kan man ha samma shampoo i 22 år? Eller blir det faktiskt så att håret vänjer sig vid ett visst shampoo? Nu är du i heta stolen här.
Ja, det var en jättebra fråga. Jag känner igen det där. Och nu är jag ju inte utbildad frisör. Så jag har ju inte Giselle-brev. Och har inte läst den här kemin i detalj. Jag har ju annan erfarenhet från branschen. Så att jag skulle nästan, det där frågan skulle du ställa till din frisör. Ja,
jo, men det är svaret, det är ju förstås, då ska man ju byta nytt schampo varannan vecka.
Ja, men jag tror, att man, jag tror också att man vill nog prova på nya produkter. Man tycker om att testa nytt och så. Men jag tror att det är viktigt att man köper rätt produkter. För att köper man fel produkter så kan det slita på den färg man har färgat håret med. Vissa produkter kan göra att färgen håller längre. Men framförallt hur man använder produkter. Jag tror att om man frågar gemene man på stan, vet du hur man schamponerar håret? Då tror man att man tar massa schampo och glödrar igenom det och så är det klart. Men det är kanske viktigt hur du applicerar det och hur du masserar in det för att få den effekten.
Men jag tänker också då, så här att ifall håret vänjer sig, är inte det bra där då, tänker jag, om håret vänjer sig? Det är väl bra att för håret då? Jag fattar inte varför det skulle vara dåligt att håret vande sig.
Jag vet inte. Enligt Andreas så är det i alla fall inte lika effektivt efter ett tag. Men det här är ju å andra sidan varit bra. För att mitt svar på frågan vad använder du för schampo har ju varit det. Så att det Andrea inte använder längre har ju varit mitt standardschampo. Så att jag har ju luktat olika varianter av ros och viol och grejer sådär i håret.
Men märker du inte då när du använder olika typer av schampo att det får olika effekt? Att det blir tjockare eller lenare eller att det blir svårare att styla?
Nej, jag har faktiskt inte tänkt så mycket. Mitt hår är tuff jobbat alltid. Så att säga. Men nu har jag faktiskt min egen produkt. Så nu börjar det bli trångt i duschen. Nu ska vi få större duschhylla.
För
nu
har vi kanske ska göra så här då. Alltså, ni som är frisörer där ute och kan det här. Kan inte ni bara dra ett mail till oss på charlie.mattias@gmail.com. Alternativt skriv gärna på vår Instagram som heter Charlie och Mattias. Gå gärna in på Instagram och kommentera och förklara om man ska byta schampo eller om det är bra att håret vänjer sig eller inte. Jag blir alltid förskräckt, för jag tänker alltid på den gamla Hassan grejen om man ska ha för fett hår, ja, precis.
Eller mot fett hår.
Ja, men det skulle vara intressant att veta faktiskt, för jag tänker också så här. Och det är väl det också, menar jag, som talar för ändå att man har en frisör, att alla måste ju klippa sig. Inte alla, men de allra flesta måste ju regelbundet gå och klippa sig. Det borde ju, om man gör rätt som frisör så har man ju förmodligen sin klient eller sin kund hur många år som helst.
Nej, men det stämmer. Man ska bygga upp sin kundkrets som är lojal och det gäller att boka in tid så de kommer regelbundet. Och när du har fyllt din tid så innebär det så att när du har för mycket kunder, då kommer du inte kunna hålla den kundservicen. Kunden kan inte komma när den borde komma. Och när du har så pass fullbokat, ja, men då är det en signal, nu kan du höja ditt pris. Så att nu, och det är på så sätt som du får din positiva löneutveckling. Att så fort du är för fullbokad så ska du höja priset. Och då kommer du tappa några kunder, du kommer få några nya kunder. Och så fungerar det så.
Och lojaliteten hittar jag på borde vara jättehög. Man är inte lojal mot sin matbutik eller mot sin sportskoaffär eller mot sin bank på samma sätt som man är lojal mot sin frisör, upplever jag i alla fall. Att det ska ju mycket till. Det är ju för att jag inte får tid. Det är typ nästan det enda jag kan komma på.
Som Nej, men det stämmer. Och tittar man historiskt sett så var man väldigt lojal. Alltså då var ju frisören, de hade ju sin kundkrest och de följde med. Och båda gick i pension samtidigt kan man säga. Då. Men idag så är kunderna mer otrogna än tidigare. Dels för att man i sina flöden, sociala flöden, så ser man att sina vänner och bekanta går till andra frisörer. Och ser att oj, det finns andra frisörer som är duktiga. Så man blir nyfiken där. Och det här att man också nu lättare kan snabbt boka in digitalt. Gör att man kanske då, min frisör var upptagen. Och normalt sett hade man väntat 2 veckor. Men här kan man snabbt titta, finns det någon tid någon annanstans? Ja, det fanns det. Och så bokar man det.
Kundomdömen måste ju också vara en sån sak som gör att det är lättare för mig att se vem som är bra. På stan är det svårt att se, bara på skylten.
Ja, precis. Och kundomdömen är fortfarande ganska ovanligt i frisörbranschen, men det börjar komma nu. Det är mycket vanligare inom mat och hotell och nöjesbranschen. Men det är helt rätt. Man ska inte vara rädd för kundomdömen.
Nej, och sen tror jag att man måste som frisör, och men inom alla branscher, alltså, jag förstår att det är många, det finns säkert många som pluppar upp och är alldeles för billiga. Jag tror inte att de kommer hålla över tid, och jag förstår att det är irriterande för de seriösa hantverkare som som är duktiga och sen så öppnar en frisering mitt emot och sen så tar de halva priset och sådär. Men jag tror ändå att sådana kommer att komma och de kommer att finnas, men jag tror inte att de blir så långvariga. Tycker verkligen mitt råd till alla frisörer är ändå att våga ta betalt. Ligg rätt till, för att jag tror att de allra flesta, man är beredd att betala för den här otroligt trevliga stunden man får, där man får bra råd och man får tips om bra shampoo och man kommer ihåg vilken älggryta man lagade sist och allt vad det nu kan vara. Så tror jag att, som många andra branscher också, att man är rädd att höja priserna, men man får ju tänka på marginal och hur mycket klienter man har, så tror jag det är superviktigt att våga ta betalt. Ni gör ett fantastiskt jobb liksom, och det är jag helt övertygad om att kunden är beredd att betala för.
Mm.
Ja, alternativet till att höja priset är ju att minska på tiden. Om man har klippt på en timme och tagit en viss summa, så känner man att jag vågar inte höja. Men klipp på 50 minuter då.
Mm.
Det innebär att du kan få fler kunder den dagen och på så sätt öka priset. Och vi har ju gått ifrån behandlingar tidigare där man klippte på max 30 minuter egentligen. Det var egentligen snitttiden för en klippning. Till att nu är den ju 45 minuter i genomsnitt. Och många lägger i alla fall en timme på en klippning. Och då tar man mer betalt. Men det är inte säkert att den som tar 700 kronor i timmen tjänar mer än den som tar 400 kronor för halvtimmen.
Mm.
Så att det är inte alltid priset som avgör hur mycket du tjänar. Utan det är i kombination med hur lång tid behandlingen tar också.
Och slutligen, det här är ett råd från mig då. Snälla, snälla, snälla. Om du öppnar en frisörsalong, prova och döp den till något annat än en ordvits. Jag är ordvitsförtjust generellt sett, men det är nog sjukligt med just frisörer. Mataffärer heter inte så här Matahari eller liksom Dubbelmackan, men just alla frisörer ska heta Saxofön eller liksom Harley Davidson, Atmosfär. Det är som så här, man bara går förbi en kavalkad av dåliga ordvitsar. Det är liksom så här, jag vet inte vad det är med den branschen som gör att man tänker så här. Det måste vara någonting med rätt skuret eller klippt och skuret eller
ja. Cut the crap finns
på cut den, the crap cut the crap du vet.
Nej, men jag tycker angående varumärken, jag tycker att ändå varumärken ska signalera vad det är man säljer på något sätt. Ibland så förstår man ju inte om det står bara Svensson och Olsson. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Men då kanske man får lägga till att man är frisör eller någonting.
Men nu är det själv förtjust när de heter cut the crap och Atmosfär.
Nej, men jag tycker att det där var vanligare förr. Jag tycker att nya frisörsalonger, verksamheter, leker inte med namnen på samma sätt, utan man är mer tydlig med vad man nu har för varumärke.
Nu är det mycket dödskallar och svart och vitt. Och...
Ja, så kan det vara. Cutting edge eller något.
Cutting edge, ja. Så.
Ja, det här var otroligt spännande att höra om. Och som sagt, jag är djupt imponerad av alla frisörer där ute som ska sköta alla delar och se till som sagt att ha koll på ekonomin, för det kommer att vara det som är avgörande att få det att funka. Och som sagt, fortsätt att vara stolta för det ni gör och ta betalt och sätt er in i ekonomin. Och om inte annat så kan man ju dra ett mejl till Ted då, eller hur Ted? Du gillar ju att, alltså ni kan ju verkligen hjälpa till på frisörföretagarna för de som inte vet om det redan.
Alla är välkomna att höra av sig. Absolut.
Ja, det är som en dröm. Superkul att ni har väl en egen,
vad säger Mattias, om man nu lyssnar i frisör, så ni har väl en egen sån frisörpodd va?
Ja,
sitter man eller står oftast med kund hela dagarna, men man kanske har en bil på väg hem eller cyklar.
Ja, man nu vill lyssna mer på frisörrelaterade inspiration, så finns ju en podd med Hair Talks. TED Talks var upptaget nämligen.
Det var så roligt vad du skulle säga, att det skulle vara någon ordvits här.
Så. Ja, såklart det var en Hair Talks. Nej, men det får jag lyssna på. Och där pratar vi också ekonomi. Och inspiration och allting som berör frisörbranschen.
Ja, kul. Men mycket tack bra. Så hemskt mycket för att du kom hit, Ted. Vi bokar in en ny tid om dig redan om 6 veckor, redan nu, så att du har den i kalendern.
Ja, det är bra.
Ja.
Tack. Jag tar med saxen då.
Tack så mycket, Ted. Ha det gött.
Tack så mycket.